Du lyssnar på OBS i P1.
Och det har blivit dags för långlyssning här i OBS. Cirka 40 minuter om något som länge skrämde människan. Något som uppstår i samspelet mellan jordskorpans uppbyggande och nedbrytande processer. Och som befolkas av gudar, odjur och eremiter. Det handlar alltså om berg. Författaren och essayisten Dan Jönsson tar oss med på en resa. Upp och ner för några av världens toppar. Från Japan till Frankrike i sällskap av konstnärer och författare som försökt förstå och bemästra höjderna.
Genom alla åldrar står jag still.
När den amerikanske bergsbestigaren och författaren Mark Jenkins besteg Mount Everest våren 2012 passerade han fyra lik på vägen upp. I ett bisarrt reportage i National Geographic berättade han hur det på vissa partier var 2 timmars kö för att ta sig vidare. Hur soporna låg i drivor längs leden upp till toppen och när han till slut nådde målet var det så trångt att han knappt hittade någon plats att stå. Inte precis som man förväntar sig på världens tak, kanske. Men faktiskt en sorts vardag under det tidiga 2000-talet. När Mount Everest några försommarveckor varje år upplever en rusning som bara blir mer och mer intensiv till följd av en expanderande, exklusiv äventyrsturism där superrika globetrotters för enorma summor kan köpa sig plats i en toppexpedition. Ofta utan att alls ha den rätta erfarenheten, träningen eller ens utrustningen. Trängseln, soporna och dödsoffren på världens högsta berg låter kanske som den perfekta kapitalistiska karikatyren av en naturlig mänsklig drift mot höga mål, förvrängd av växande ojämlikhet och statushets. Men idén att klättra upp på ett berg bara för sakens skull har en historia. Och faktum är att den fram till för några 100 år sedan skulle ha verkat ganska obegriplig. För medeltidens bibelkunniga var det en känd sak att några berg inte existerade i första Mosebokens geografi. Man antog därför att de hade uppstått först efter syndafallet, när Herren i vredesmod beslöt sig för att knyckla till jordskorpan som straff för människornas olydnad. Berg var alltså till sitt ursprung och väsen av ondo, därför också fula. Och att självmant ta sig upp i dem sågs som både dubiöst och dumdristigt. Synen på bergen som ett skönhetsvärde och på bergsvandringen som moraliskt stärkande är av sent datum och kan faktiskt dateras rätt exakt, närmare bestämt till 1760. När Jean-Jacques Rousseau gav ut sin roman Julie eller Den nya Eloise. Det är i det 23:e brevet i denna väldiga korrespondensroman som nästan över en natt gjorde Rousseau till kultförfattare bland Europas kulturella aristokrati som den förälskade informatorn Saint-Preux beger sig upp bland alptopparna kring den lilla staden Sion i den schweiziska bergskantonen Valais. Till sin elev och älskade Julie, skild från honom av klassskrankor och hedersbegrepp lika branta och oöverstigliga som Matterhorn, författar han här vad som bör vara den moderna alpinismens urmanifest. Saint-Preux beskriver hur han under en lång dags vandring mot de högsta topparna till slut når ovan molnen och där upplever hur hans oroliga sinnesstämning liksom klarnar upp och lättar. Det verkar, skriver han, som om när man höjer sig över människornas nivåer man där också lämnade kvar alla låga och jordiska känslor. Som om när man närmar sig mer eteriska regioner, själen fick någon del av deras oföränderliga renhet. Han beskriver känslan av att, som han uttrycker det, befinna sig i en alldeles ny värld. Hur hela skådespelet har över sig något magiskt, övernaturligt som tjusar både förnuft och sinnen. Man glömmer allt, man glömmer sig själv, man vet inte längre var man är. Det enorma genomslaget för Rousseaus roman blev impulsen till de första strömmarna av alpin kulturturism. Med romanen som reseguide började hans entusiastiska läsare vallfärda till trakterna kring Genèvesjön för att med egna ögon se platserna där berättelsen utspelar sig. Något Rousseau själv för övrigt inte alls förstod poängen med. De himlastormande bergslandskapen i Valais blev ett självklart mål, men den plats som främst av alla lockade turisterna var en klippa ovanför Meyri vid Genèvesjön, där Saint-Preux i en laddad scen lite längre fram i berättelsen, sjuk av hopplös kärlek, står och känner suget från det oåterkalleliga. Klippan är brant, vattnet är djupt och jag är förtvivlad. Idéhistorikern Björn Billing har beskrivit hur Rousseaus roman inledde vad han kallar en kulturell synvända. När en ingrodd och religiöst välgrundad orofobi, eller avsky för berg, på ganska kort tid förbytte sig romantisk dyrkan. Visserligen har människor i alla tider fascinerats av bergens majestät och sett dem som hemvist för högre makter. Grekerna med sitt Olympus till exempel. Eller Bibelns Moses som på berget Sinai fick ta emot de 10 budorden. Och visserligen gjorde diktaren Francesco Petrarca redan på 1300-talet historiens kanske första frivilliga bergsbestigning när han av ren nyfikenhet gick upp till toppen av det 1912 meter höga Mont Ventoux och stod där som förtrollad, som han skriver i ett brev. Det finns fler intressanta undantag, men de förblir just undantag. I det allmänna medvetandet stod bergen för den kaotiska och ofruktbara motsatsen till det goda kulturlandskapets välordnade liv. Att där bodde hemska drakar och demoner av vedertagen kunskap långt in på 1700-talet och något som även Linné räknade med i sin naturhistoria. Björn Billing kallar med en träffande formulering Saint-Preux alpina vision i Julie för en profan bergspredikan som förkunnar en ny tid, rent av en ny värld och med den också en ny naturuppfattning där det vilda och otyglade inte längre ses som något ont och hotfullt utan istället som en öppning mot det sublima. Alltså den speciella svindel som för människans trubbiga sinnen framkallar en känslomässig aning om en högre, bortomliggande ordning. Men bergslandskapen blir också sinnebilden för en kulturkritik, där civilisationens artificiella och tillrättalagda förljugenhet ställs i kontrast till den råa naturens kraftfulla, osentimentala sanning. Kort sagt, bergsbestigningen danar karaktären, eller som Billing sammanfattade, utsikt ger insikt, yttre höjd ger djup åt tanken. För Rousseaus eftervärld är ju det där självklarheter. Bergsbestigningen har helt enkelt blivit en av den västerländska kulturens starkaste metaforer, lika användbar inom konst och religion som filosofi och politik. När Vladimir Lenin till exempel efter det revolutionära inbördeskriget skulle förklara idéerna bakom den så kallade nya ekonomiska politiken skrev han en av sina sista artiklar med titeln Om att bestiga ett högt berg. Där han liknar revolutionärens svåra väg mot målet vid en bergsbestigningsexpedition som efter att ha överraskats av dåligt väder tvingas vända tillbaka ner till baslägret och samla krafter för ett nytt försök. 100 år senare, när den sortens expeditioner som han själv ledde, åtminstone för det här kapitlet i historien, verkar ha packat ihop och åkt hem. Och glaciärernas vita vidder är på väg att smälta bort för gott. ser vi alltså den absurda konsekvensen av samma alpina ideologi i de rika upplevelseturister som till varje pris kräver valuta för sina pengar. Uppenbart okänsliga för det faktum som får sägas vara alpinismens blinda fläck. Att det från toppen bara finns en väg att ta sig vidare. Nämligen utför. På perrongen i Kawaguchiko är Fuji det första man ser när man kliver av expresståget från Tokyo, överfullt av vandrare och dagsturister. Någon mil söderut, på andra sidan spåren, tornar det japanska nationalberget upp sig som en väldig rispapperskuliss. Den vita hettan liksom utskuren ur himlens ljusblå dis med grafisk skärpa. Precis som på något av Katsushika Hokusais klassiska träsnitt. Järnvägens högspänningsledningar skär upp bergets perfekta profil i tunna, horisontella skivor. Det är en strålande vårdag mitt i körsbärsblomningen och den bökiga trafiken i denna medelstora landsortsstad som utgör Fuji-turismens logistiska centrum bullrar på som om inget hade hänt. Som om den inte alls la märke till hur berget ligger där och ruvar i sin upphöjda frid. Jag får idén att ägna dagen åt ett fotografiskt projekt i Hokusais efterföljd. En sorts uppdatering av hans berömda 36 vyer av berget Fuji. Det ska fånga allt det Hokusai inte såg. Fuji bakom vägarbeten. Fuji sett i gatukorsningens skvallerspegel och genom nöjesfältets bergodalbanor. Fuji som trafikkoner, på shoppingkassar och som kylskåpsmagneter, etc. Det visar sig förstås att jag har underskattat Hokusai. Mycket kan man säga om denne, den japanska ukiyo-e-konstens store mästare, men hans relation till det heliga berget var verkligen allt annat än pryd. Det finns en historia om hur han en gång bjöds in till den 11:e Tokugawa-shogunens palats tillsammans med en kinesisk mästare för att de båda skulle visa härskaren sina färdigheter i landskapsmåleri. När det blev Hokusais tur drog han med bred pensel ett vindlande blått streck över pappret och gick och hämtade en höna vars fötter han doppade i röd färg och sen lät promenera några gånger över målningen. Så föddes mästerverket Höstlöv i Tatsutagawa-floden. Historien är kanske sann, kanske inte. Men säger mycket om den finurliga uppfinningsrikedom som dominerar bilden av mästaren i Japan. Till skillnad, skulle jag säga, från i väst. På Hokusai-museet i Tokyo slutar utställningarna med ett lustigt diorama som ska visa hur det kan ha sett ut i konstnärens ateljé mot slutet av hans liv. I ett enkelt rum i traditionell stil med tatami-mattor ser man Hokusai och hans dotter som i många år fungerade som hans assistent. Här måste hon vara i 60-årsåldern och den bortåt 90-årige Hokusai ligger på knä på golvet, hukad över pappret, fullständigt uppslukad, med ändan i vädret som ett barn. För att bestiga Fuji ska man vara där i augusti, läser jag. Säsongen öppnar någon gång i maj, men vädret på 3000 meters höjd är ombytligt och kan snabbt tvinga vandraren att vända om. Men inte heller under högsommaren kan man vara säker. På bilder som bergsbestigare själva har tagit är det ofta dimma och ser kallt och ruggigt ut. Annars är klättringen inte särskilt krävande, vad jag förstår. Den tar ungefär 6 timmar. Meningen är att man ska nå toppen lagom för att se solen gå upp i Stilla havet, det vill säga vid 3-4 tiden på morgonen, vilket innebär att man får börja vandringen någon gång på kvällen. De som kommer upp i tid och har lite tur med vädret har förstås en vidunderlig utsikt. När man ser på bilderna som folk lagt ut på nätet är det lätt att bli avundsjuk. Samtidigt går det inte att blunda för att något väsentligt saknas på dem, nämligen Fuji självt. Det är som om de kommit så nära sitt objekt att det försvunnit, gått i upplösning som en hägring. Den perfekta vulkanen visade sig bara vara en isig hög av grus och sten. Å andra sidan, ett berg är alltid något mer än så. Och särskilt när det gäller ett så ikoniskt berg som Fuji går det förstås att se bestigningen ur ett mer symboliskt perspektiv, som något slags mystiskt överskridande. Ett inträngande i den perfekta siluetten där verkligheten bakom bilden uppenbarar sig. Men Hokusai tycks inte ha varit lagd åt det hållet. Museets lekfulla och vardagliga diorama fångar lite av den nyfikna och rastlösa personlighet som annars framförallt kommer fram i de fantastiska skissböcker han förde genom hela livet. Fulla med träffsäkra iakttagelser, komiska karikatyrer, perspektivstudier, erotik och mönsterskisser. Dessa så kallade manga är rörliga i tanken och tekniskt uppfinningsrika på ett sätt som får mig att tänka på Leonardo da Vinci. Här finns dekorationsidéer för kammar och solfjädrar, studier av husgeråd och kanonrök, av cirkusartister i aktion och fyllbultar i slagsmål och instruktioner för hur man avbildar fåglar med hjälp av olika kanji-tecken eller tecknar vågor med hjälp av det ljudhärmande, krokiga hiragana-tecknet tsu. Många av mangaböckernas skisser och infall fanns sen, precis som hos Leonardo, vägen till hans mer genomarbetade ukiyo-e-snitt, som han gärna befolkade med allt från inspekterande statstjänstemän till festprissar på väg hem från glädjekvarteren i gryningen. Bilderna av det heliga Fuji är lika vanvördigt fulla av hektiska vardagsscener. I en av de berömda 36 vyerna kläms berget in under en ofantlig sågbock som ramar in det med sin trekantiga form. Och med en man som uppflugen på stocken bearbetar den med en väldig timmersåg. I en annan ses en tunnbindare stå och hyvla insidan av ett gigantiskt fat vars runda cirkel bildar ram åt Fuji som sticker upp vid horisonten. Rent av ännu livligare blir det i den svartvita serie om 100 bilder som var bland det sista Hokusai hann göra innan han dog nära 90 år gammal, 1849. Här bildar Fuji fond åt ylande hundar och glammande festprocessioner, åt akvedukter och byggnadsställningar. Här finns en scen där en trött poet avbryter sig i sina kalligrafiska övningar och gäspande sträcker armarna i luften medan Fuji likgiltigt tonar upp sig genom fönstret. Jag hittar till och med en bild där Fuji leker kurragömma bakom en genombruten sfärisk konstruktion som direkt får mig att tänka på bilden som jag själv tog genom Bergedalbanan. Och flygdrakarnas långa linor skär upp bergets siluett i breda klyftor. Men Fuji förblir Fuji. Ständigt reser berget sin svala, perfekta profil mot horisonten, oberört av all rulljans som pågår vid dess fot. Ibland detaljerat återgivet, ibland som en skugga, ibland bara som en stiliserad siluett eller ett enkelt kalligrafiskt tecken. Bergets betydelse består i kontrasten mellan dess eviga distanserade närvaro och all den uppslukande vardagliga verksamhet som omger det. Bilderna besvärjer den döda vulkanens döda perfektion, bemänger den med mänskligt liv och stökar till dess rena horisont. Det förändrar inte berget, och ändå förändrar det allt. Katsushika Hokusai var, så vitt man vet, aldrig på Fujis topp. Han betvingade sitt berg med andra metoder, genom att så att säga ta ner det på jorden. När jag ser på dessa bilder undrar jag ibland om han var rädd för det.
Sjunga sången.
som ingen hör.
Att människor är rädda för berg är egentligen inte underligt. Det är det normala. Att stå inför ett högt berg kan ge en känsla av omvänd svindel. Som om man står på botten av en väldig grav och famlar med blicken i tomheten. Bergen är som havsdjupen, en del av världen som ligger bortom människans herravälde och som när vi kommer i närkontakt med elementen ute på öppet vatten eller vid branta stup ger oss en insikt om vår obetydlighet. Orofobin, som man säger med en medicinsk term, är på så vis mer besläktad med torgskräck än med vanlig höjdskräck. Orofobin bottnar just i mötet med en värld som ter sig oåtkomlig, undflyende, främmande, fientlig mot allt mänskligt. Bergens ogästvänlighet, de bistra och nyckfulla förhållanden som råder på mycket hög höjd ger en aning om hur bräcklig den mänskliga civilisationen och kulturen är. Hur lite skydd den faktiskt erbjuder när vi ställs öga mot öga med geologins realiteter. Sedd med bergets blick är människan och hela antropocen bara en övergående klåda i jordskorpan. Men somliga berg är också mer skrämmande än andra. En levande vulkan är till exempel något helt annat än en död. I Germain de Stahls tragiska roman Corinne finns en mäktig passage där huvudpersonerna Corinne och hennes älskare Oswald bestiger Vesuvius utanför Neapel. Vandringen mot toppen äger rum mitt under ett utbrott, dessutom på natten, med de glödande lavaströmmarna som dramatisk illuminering av det karga och svartbrända landskapet. Dumdristigt kan man tycka, men allt för den litterära effektens skull. De Stahl målar upp hur hennes romanpersoner rör sig i ett dödens landskap, bortom allt mänskligt. Eldströmmen, skriver hon, har en luguber färg. Inte desto mindre får den, då den sätter eld på vinstockar och träd, en klart brinnande låga som svär mot den dystra lavan, rinnande fram som en flod i helvetet. Långsamt som sand, svart om dagen, röd om natten. Corinne gavs ut 1807, alltså vid en tidpunkt i den europeiska kulturhistorien när den nedärvda orofobin just börjat släppa sitt grepp och ge efter för en romantisk fascination inför bergslandskapens sublima övermakt, åtminstone inom den bildade aristokratin. Romanen, som till formen är en rätt besynnerlig hybrid mellan kulturhistorisk reseskildring och romantisk kärlekstragedi, anses också ha legat bakom att just Vesuvius fick sån dragningskraft bland 1800-talets nordeuropeiska italienfarare. De Stahls katastrofturister blev så att säga stilbildande, både i fråga om målets beskaffenhet och med sin intellektuella hållning. Bara några decennier tidigare hade Pompejis ruiner börjat grävas ut och visas för publik. Något som förstås ytterligare förstärker den bävan som Corinne och Oswald känner inför bergets makt. I ruinstaden fängslas de av det motsägelsefulla i förstörelsen. Hur vulkanen som har täckt hela staden med aska har skyddat den från tidens härjningar. Döden i Pompeji, fångad i ögonblicket som i en 3D-scanner, framstår som kusligt och paradoxalt livslevande. Ingen annanstans hittar man en starkare bild av livets plötsliga upphörande, skriver De Stahl. På väggarna i ett vakthus ser man fortfarande de valhämta bokstäverna och de grovt tecknade figurerna som soldaterna ritat för att få tiden att gå. Den tid som redan var på väg att uppsluka dem. Pompejis alla döda spökar för Corinne och Oswald, där de strävar mot den brinnande vulkanens topp i strid mot allt förnuft. Tecknen de omges av kan inte misstolkas. Över en viss höjd slutar fåglarna och flyga, skriver De Stahl. Ytterligare ett stycke högre upp reduceras växtligheten till ett minimum, Och om man fortsätter når man dit inte ens insekterna hittar något att leva på i den förbrukade, sterila jorden. Alla spår av liv upphör. Ni inträder i dödens rike. Och denna pulveriserade marks aska är nu det enda som rör sig under era osäkra fötter. Ekot från Dantes helvete stegras till ett mörkt crescendo när vi når vulkanens rykande krater. Corinne, säger Oswald förfärad, är det från dessa infernaliska gränstrakter som sorgen beger sig? Är det från denna topp som dödsängeln svingar sig? Visst är det så. Bestigningen av Vesuvius utgör romanens dramatiska vändpunkt. Corinne och Oswald tycks ana att deras kärlekssaga nått sin kulmen och att det från och med nu bara löper utför mot tragedins oundvikliga fullbordan. Berget besegrar dem, inte genom att visa sig obetvingligt utan med sin orubblighet. Och om romanen har en moralisk kärna någonstans är det för mig just i denna blinda, förlamande ödestro. Insikten om att vi alla i det långa loppet färdas mot vår undergång. Den kommer, var så säker. Frågan är bara hur, frågan är bara när. Och jag kommer plötsligt att tänka på ett slagord från 80-talets solidaritetsrörelse mot apartheid. Att berg är till för att flyttas. Dumheter. Berg är inte alls till för att flyttas. Tvärtom, det är bergen som förflyttar människan. Och frågan är vart? Tänker man efter är det kanske den frågan hela den mänskliga kulturen går ut på att besvara. I den engelska renässanslegenden om Muhammed och berget gjorde Muhammed som bekant missbedömningen att han med sina gudomliga specialkontakter skulle kunna ropa till sig ett berg han ville predika från. När det inte fungerade konstaterade han ödmjukt att om nu inte berget ville komma till Muhammed så fick Muhammed komma till berget. De berg som nu tornar upp sig för vår civilisation, de orubbliga svar naturen ger på mänsklighetens övermodiga försök att betvinga den, kommer att kräva just den sortens kreativa, ödmjuka förflyttningar. Men också något mer, en sorts, vad ska vi kalla det, pragmatism, funktionell dumhet. Den stackars Sisyfos som i den grekiska myten är dömd att i evighet rulla sin sten upp för berget måste, som Albert Camus skrev, tänkas som en lycklig människa. Han har åtminstone en uppgift. Att den är meningslös spelar ingen roll. Han vet vad han ska göra och behöver inte veta varför. Därför arbetar han oförskräckt vidare. Trots att han gång på gång misslyckas är han ändå inte rädd att misslyckas på nytt. I Corinne pekar bestigningen av Vesuvius på ett liknande sätt fram mot romanens slutsidor, när dess kärlekstragedi redan nått sin ödesbestämda uppfyllelse och Oswald med sin nyblivna hustru en sista gång reser tillbaka mot Italien för att på toppen till gränsberget Mont-Cenis överraskas av en snöstorm. Återigen strör de stall de orofobiska helvetesmetaforerna omkring sig. Allt som skapats på jorden visade nu monotont fram en och samma sida. Från stupens bråddjup till de högsta bergstopparna. De vitklädda granarna speglades i vattnet likt trädspöken. Ännu en prövning. Ännu ett förebud. Sånt är livet. Sån är historien. Ständigt nya vyer, nya svårigheter, ständigt nya berg. Det finns ett känt fotografi av Paul Cézanne som visar honom i unga år, någon gång på 1870-talet. Kisande under solhatten, stödd på sin vandringsstav och med sina målargrejer i en ränsel på ryggen. Det är ett av de oftast reproducerade Cézanne-porträtten. Och bildtexten brukar bli något i stil med au motif, uppbrott mot motivet. Man får föreställa sig honom stående utanför sin magnifika ateljé i norra utkanten av Aix-en-Provence med solen i ögonen, på väg mot ännu en dags ögonbrottning med sitt favoritmotiv, berget Saint-Victoire, några timmars vandring österut. Författaren Peter Handke kommer att tänka på den när han själv 100 år senare promenerar ut med bergets nordsluttning i lycklig meditativ självförglömmelse. Som Cézanne tycker han sig gå upp i sitt motiv. Från 1870-talet och fram till sin död 1906 använde sig Paul Cézanne av Saint-Victoire som motiv i ungefär 40 målningar. Numera spridda över världen från Moskva till Baltimore. Långt ifrån alla krävde några längre strapatser. Oftast räckte det för Cézanne att traska några 100 meter upp för kullen från sin ateljé där han hade en vidsträckt vy över berget och det omgivande landskapet. Det har man fortfarande. På toppen som man når längs en slingrande stentrappa finns reproduktioner av målningarna uppsatta som man kan jämföra med verkligheten och kanske fundera över vad som får en människa att ägna halva sitt liv åt ett och samma föremål. Vad var det Cézanne var ute efter i dessa ständigt nya tolkningar av det han såg? Jag tänker mig att han måste ha drömt om berget på nätterna och vaknat varje morgon med en rastlös känsla av att ha missat det väsentliga. För Peter Handke handlade ytterst om etik. Målarens outtröttliga tvekamp med motivet besvarar konstens moraliska urfråga. Varför målar eller skriver man? Med vilken rätt? Peter Handke skrev sin lilla tankebok Vägen till Saint-Victoire 1980 efter en tid i Amerika när han tillbaka i Europa och än så länge med sin uppgift lite oklar för sig återvänder till Cézannes bilder som några år tidigare slagit honom som en uppenbarelse. Handke beskriver att han egentligen först i mötet med Cézanne förstod att bilder kan vara något mer än illustrationer till en text. Att form och färg kan utgöra en verklighet med helt egna principer. Och att det är något han som författare kan lära av. Vägen till Saint-Victoire har på svenska en titel som för tanken till pilgrimsfärder. Och det är inte fel, men originaltiteln är skarpare. Dilere de Saint-Victoire. Saint-Victoires lära. Som alltså börjar i en fråga. Varför skriver jag? Med vilken rätt? Jag har funderat på det där. Om det kan vara så att den sortens frågor har skjutits i bakgrunden i vår tid med den digitala skriftens utbredning. Att digitaliseringen har skapat en textinflation där skriften har förlorat sin fysiska substans och det som skrivs, skrivs mer och mer i vinden. På gott och ont, men hur som helst med den effekten att de moraliska grundfrågorna ses som lite patetiska och överdrivna. En tidsödande överkurs, ungefär som att bestiga ett berg. Å andra sidan tror jag att alla skrivande människor, och särskilt de som har skrivandet till yrke, förr eller senare hajar till inför frågan, vad är det jag håller på med? Vad ska detta tjäna till egentligen? Das Recht zu schreiben, rätten att skriva, som Handke kallar det, måste då på något vis försvaras innan man kan återvända till sitt skriv- eller tangentbord. Ibland kräver det sin pilgrimsfärd. Och ibland kommer man ju inte ända fram. En eftermiddag i oktober står jag själv vid Saint-Victoire, den långa bergskammen som sträcker sig flera kilometer i västöstlig riktning, men som från X och på Cézannes målningar knappt syns mer än som ett brant fall i bergets nästan koniska profil, reser sig som en 500 meter hög vägg mot den djupblå himlen. Mm. Jag har förstått att det från nordsidan ska vara en enkel vandring upp till toppen. Men just idag blåser den hårda, kyliga nordvästvind som i Provence kallas Mistral. Så medan nordsluttningen ligger i skugga och snålblåst är det sol och lä på sydsidan. Härifrån är det flera timmars tuff klättring om man ska ta sig upp. Det stora korset på toppen tecknar sig som ett oåtkomligt, lite förargligt kryss mot skyn. Stigen ut med den mäktiga branten går genom en låg vegetation upp för en liten kulle mot en stuga som heter Refuge Cézanne. Den byggdes 1953 och har alltså inget alls med Cézanne att göra, men känslan av att stå här i solnedgången är ändå fin. Med slätten ner mot havet svept i ett gyllene dis och med dofterna av rosmarin och timjan från marken. Det är på modern svenska good enough. Ibland kommer man som sagt inte närmare än så. Jag tänker mig att Cézanne kanske såg på sina tidiga målningar just så. Good enough. Men hur tar man sig vidare? Det han gjorde och som gav honom rykte som en banbrytare inom det moderna måleriet var dels att han upptäckte hur han kunde öppna nästan omärkliga övergångar, passager, mellan förgrund och bakgrund genom att med färgen lösa upp konturerna hos formerna i förgrunden. Dels att han såg hur färgens ljushetsgrad, valör, kunde binda samman förgrund och bakgrund istället för att som annars skilja dem åt. Effekten var att motivet inte längre framträdde som subjektiva ljusintryck utan i sin fulla, massiva materialitet. Handke konstaterar att Cézanne får berget att träda fram i sig självt. Outgrundligt för den mänskliga blicken, men samtidigt djupt förbundet med allt som finns i världen. Och det slår honom som i en triumferande vision att detta är svaret på frågan. Hans rätt att skriva handlar om att göra dessa sammanhang levande. Förbindelsen mellan jaget och tingen. Kan han föra den insikten vidare så har han nått sitt mål. På kvällen efter min misslyckade expedition till Saint-Victoire antecknar jag i dagbokens marginal ordet billebjär. Det kräver kanske en förklaring. Billebjär är en liten bergknalle någon mil öster om Lund. En urbergshorst som sticker upp ur lerslätten med en form som påminner om berget utanför X, men i miniatyr. En mjuk nordsluttning och så en stupande stenbrant i söder. Visserligen inte mer än 10 meter hög, men när jag var där som liten var den hisnande och livsfarlig. Peter Handke reser efter sin uppenbarelse hem till Salzburg, där han gör en vandring till en liten kulle i en skog utanför stan som han beskriver detaljerat i bokens slutkapitel innan han på nytt kan vända tillbaka till sitt skrivbord. Jag har ingen vision att följa, men när jag står vid Billebjär så vet jag att jag hamnat rätt. Det är ett lagom litet berg. Jag märker hur mina fötter och fingerleder minns bergets alla skrevor och små avsatser, som om kroppen fortfarande passar ihop med dem efter alla gånger jag klängt upp här. Från toppen ser jag slätten breda ut sig i ett gyllene eftermiddagsdis ner mot Öresund. Det är snart mörkt. Några djupa andetag och så tillbaka ner. Tillbaka, det vill säga vidare.
Solarna slocknar, så
Det sa författaren och essayisten Dan Jönsson. Vi hörde också artisten LT Fisk och låten Jag står kvar från albumet Åsnemanifestet. Producerade gjorde jag, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2023.